alltid. Men det viktigaste handlar inte om höjden, utan om vägen dit. Om solidaritet och att hjälpas åt framåt. Och om varsamhet med naturen vi färdas genom. Från savannens djur och regnskogens dagg till glaciärens smältande is.
Där slutar lördagens tankar för dagen med Ellen Tingström. Om 3 minuter börjar Europapodden med Therese Rosenvinge. Varför är det så svårt för EU att kapa energibandet till Ryssland? Nu är klockan 9 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
Sen 1 april får inte asylsökande stanna i Sverige som arbetskraftsinvandrare. Nästan 5 000 personer som fått jobb och omfattats av det som kallats för spårbytet måste nu lämna Sverige. Några av dem samlades idag utanför Socialdemokraternas kongress i Göteborg för att be partiet om hjälp. En av dem var Hamed från Iran.
Jag hade asyl förra gången, men Migrationsverket sa till mig, ingen fara, spårbyte till jobba, men nu du kan inte.
2008 infördes det så kallade spårbytet. Folk som sökte asyl och fick avslag fick stanna i Sverige ändå om de hade ett jobb som uppfyllde de svenska lönekraven. Cirka 3 000 personer om året blev spårbytare, men spårbytet skrotades och slutade gälla 1 april. För cirka 4 700 personer betyder det att de måste lämna landet och söka uppehållstillstånd från det forna hemlandet som de flytt ifrån. Det 20-tal som kom till Socialdemokraternas kongress i Göteborg hoppades att partiet skulle besluta om att återinföra spårbytet. Det fanns 2 motioner om det, men kongressens majoritet sa nej. Laven Redar, som ansvarar för partiets nya migrations- och integrationspolitik, säger att det är viktigt att skilja mellan asylinvandring och arbetskraftsinvandring.
Vi ger falska besked till människor om de här olika systemen. Utan antingen kommer man hit som arbetskraftsinvandrare eller så kommer man hit som asylinvandrare. Att luckra upp det här blir inte bra.
Reporter här, Ivan Garcia. I nordöstra Indien har minst 22 människor omkommit senaste dagarna i jordskred och översvämningar som orsakats av monsunregn. 5 personer dog när deras hus begravdes under lermassor i delstaten Assam och 7 personer omkom när deras bil sveptes bort av vattenmassor. Och mer regn väntas de närmsta dagarna enligt Indiens vädertjänst. Så Sverige, Ängelholm slutade en poliskontroll med en biljakt ikväll. När allt var över hade både den flyende bilen och polisbilen fått rejäla skador, skriver Expressen. Polisbilen fick bärgas från platsen. Föraren, en man i 55-årsåldern, är nu misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och brott mot knivlagen. Enligt SMHI är det imorgon stor eller mycket stor risk för skogsbrand i delar av östra Götaland och östra Svealand och sydligaste delen av södra Norrland. Och i nordvästra Dalarna och västra Norrland så är det lokalt stor risk för gräsbrand. Så fotboll, nu klockan 9 så inleds finalen i herrarnas Champions League där Inter Milan möter Paris Saint-Germain. Matchen kan du följa tillsammans med Radiosporten i kanalen P4. Ekots nyheter klockan 9 i studion Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Påland så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play.
Är det 2 eller 3 T i satir?
Ja, det blir Radio Skugga i söndagens Godmorgon världen. 9:04. Och för de delar som inte bjuder på satir med 2 T svarar Nina Benner. Nu är klockan 9:04 och vi fortsätter lördagskvällen med en repris från i tisdags.
EU lägger nya sanktioner för att pressa Ryssland. Men samtidigt fortsätter Europa att köpa rysk energi och därigenom göda Putins krigskassa. Varför är det så svårt för EU att kapa bandet? Här är Europapodden.
If Europe wants to avoid war, Europe must get ready for war.
Det är hela Europa i gang med.
Pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe.
Буде більше підтримки в Європі.
It is about damn time.
Du lyssnar på Europapodden som vi spelar in tisdag 27 maj när klockan precis har passerat 11. Parisa Höglund har inte bytt röst, men hon jobbar med annat just idag, så därför har jag, producent Therese Rosenvinge, tagit Parisas stol. Men alla har inte bytt plats utan i helt vanlig ordning från Bryssel, Andreas Liljeheden. Hej Andreas.
Hej Therese.
EU har enats om nya sanktioner för att pressa Ryssland. Vi räknar nu till 17 klubbade paket, ett 18 förbereds. Och den här senaste omgången så går EU på bland annat rysk olja och man trycker till den så kallade skuggflottan. Men trots en stark vilja att frikoppla sig från Ryssland och dränera Moskvas krigskassa så fortsätter rysk energi att importeras till Europa. Rysk flytande naturgas, LNG, tankas av i europeiska hamnar och förra året så slog LNG-importen från Ryssland till och med rekord i Europa. Elin Akinci, du är vd för analysföretaget ELS. Välkommen till Europapodden.
Tusen tack.
Du Elin, om vi bara börjar med frågan, varför är det så svårt för EU att kapa energibandet till Ryssland?
Ja, men det enkla svaret är att man har byggt in ett beroende under väldigt många år. Det ligger väldigt mycket investeringar bakom i infrastruktur och också liksom importterminaler för att just ta emot energi från Ryssland. Och sen är det ju det att man inte har något bra alternativ på framförallt vissa av de här energimarknaderna. Att man måste liksom successivt göra sig av med det här beroendet för att man inte ska skada den ekonomiska situationen i Europa för mycket eller på något sätt liksom utmana försörjningstryggheten i unionen. Så det känns ganska rimligt att man ändå har fasat ut i den takt man har gjort. Man har gjort extrema åtgärder, till exempel på rörledningsimport av rysk gas.
Så det är mycket en kostnadsfråga och en fråga om vilken kapacitet man har att ställa om. Det där tar tid.
Ja, det tar tid för att du behöver liksom på något sätt signalera till resten av världen att nu behöver vi gas från andra alternativa källor och då behöver det ske investeringar i ny exportkapacitet i till exempel till USA för att möta den här efterfrågan i Europa. Sen har ju det här kommit med en stor kostnad för Europa rent ekonomiskt. Om vi tittar på liksom industriell aktivitet så har det ju liksom haft en ganska stark påverkan, så det har ju kostat Europa att göra de här åtgärderna också.
Mm. Andreas, det här innebär ju då alltså att vi fortfarande i viss utsträckning då köper rysk energi. Det innebär ju att EU och EU-länderna de facto fortsätter att pumpa in pengar i den ryska krigsekonomin. Det här är väl knappast något man vill skylta med.
Det här sticker ju framförallt i ögonen, särskilt som en del experter har pekat på att EU förra året då pumpade in mer pengar i den ryska ekonomin eller den ryska krigskassan genom sin import och köp av rysk energi än vad man gav i finansiellt stöd till Ukraina samma år. Det finansiella stödet till Ukraina uppgick till knappt 19 miljarder euro. Man skickade över 20 miljarder till Ryssland. Sen är det klart att EU-länderna de ger andra typer av stöd också till Ukraina. Det är inte bara finansiellt stöd, det är inte minst militärt stöd, så totalsumman är ju högre. Men det finns ändå de som har gjort den här jämförelsen och det ser illa ut.
Kort bakgrund bara innan vi går vidare. Som Elin var inne på här, det är viktigt att ha med sig att den totala energiimporten från Ryssland, den har minskat drastiskt sedan 2022. Ryskt kol importeras inte alls längre och den ryska gasen som tidigare kommit in till EU via pipelines har i stora delar upphört. Men 19% av unionens totala gasimport förra året var rysk. Och delvis är det då för att LNG-importen, alltså importen av flytande naturgas som fraktas på fartyg till Europa, den har ökat sedan 2022. Vilka europeiska länder och hamnar handlar om där man tar emot det här?
Där har vi ju sett en kraftig ökning och det är ju delvis för att man då har dragit ner på rörledningsgasen, så då har man letat andra alternativa energikällor och då är LNG bland annat från Ryssland ett alternativ. Den här ryska LNG:n kommer framförallt in i 4 hamnar i Europa. Det är mitt eget hemland Belgien i Zeebrugge. Vi har grannländerna Frankrike och Nederländerna och sen också i Spanien. Och sen är det ju inte så att den ryska LNG:n stannar i just de här länderna, utan därifrån går de ju sen vidare på export till andra EU-länder och särskilt från Frankrike och härifrån Belgien så går ju det på export till Tyskland. Så indirekt så är det ju ganska mycket rysk LNG som hamnar på den tyska marknaden, även om den då klassas som till exempel belgisk gas om den skickas från Belgien till Tyskland. Och jag såg en siffra, jag har inte kunnat dubbelkolla den, men jag såg en siffra nämnas att Tyskland skulle ha ökat sin import av rysk LNG med 500%, så det är ju en väldigt kraftig ökning i så fall.
Precis, EUs gasnät sitter liksom ihop. Och du nämnde ju Belgien där du bor, Andreas. Är det en laddad inhemsk fråga där att man fortsatt i sin stora LNG-hamn i Zeebrugge tar emot den här ryska gasen?
Ja, det är en fråga som diskuteras och den tidigare regeringen, den förra energiministern, ville ju tidigare se då ett förbud mot import av rysk LNG. Och i höstas så ville de också se ett system där man skulle kunna spåra, alltså tracka den ryska LNG:n, eftersom man också har, det var svårt för belgarna tyckte de att leva upp till de sanktioner som trots allt finns mot rysk LNG. Man får ju köpa rysk LNG för den egna inhemska europeiska marknaden, men man får inte sälja den vidare till tredje land utanför EU. Men det där kan vara svårt om man inte kan då spåra exakt varifrån LNG:n kommer.
Du nickar här, Elin.
Det är inte så på något sätt att de här länderna som tar emot den här LNG:n på något sätt, liksom politiskt sett, är mer positivt inställda till att ta emot rysk LNG. Det är ju för att de här stora LNG-terminalerna ligger framförallt i de här länderna, men förser hela den europeiska marknaden. Och så fort gasen kommer in så kan du inte längre följa var molekylerna tar vägen. Men man har ju pratat en del om nu när vi ska införa hårdare sanktioner, eller i alla fall, jag vet inte om det blir sanktioner, men några som helst åtgärder till att nå de här målsättningarna som EU satt upp om att minska eller ta bort helt importen av rysk energi till 2027. Så har man ju pratat om att använda sig av den här plattformen som finns för biobränslen, där man faktiskt spårar exakt ursprunget av energikällan. Och om du inte kan lägga in det i databasen så får du heller inte handla med varan. Så det är ju ett sätt att administrativt hantera den här frågan. Det är ju en fråga om pris också här. Det är ju så att under 2024 så gick gaspriserna upp extremt mycket i Europa, vilket har varit en stark påverkan på att vi liksom haft en svår ekonomisk återhämtning, att industriaktivitet har liksom varit väldigt låg. Och det är så det faktum att rysk gas är billigare än de alternativen som finns på världsmarknaden just nu.
Mm.
Och den andra delen är ju också att det är många köpare i Europa, det här ska man verkligen komma ihåg. 2/3 av alla köpare i Europa sitter fast i långtidskontrakt med ryska gasleverantörer. Så det är inte helt enkelt att inte bara ta emot den här gasen heller.
Och LNG är ju ett fossilt bränsle, men det ses ändå som ett bättre framtidsval än kol och olja eftersom utsläppen är lägre. Och på många håll då så satsar man på att bygga ut just den här kapaciteten för att ta emot den här då flytande naturgasen. Men alla i Europa som kan ta emot LNG tar ju inte emot ryska fartyg samtidigt. Energibolaget bakom LNG-hamnarna i Sverige, Nynäshamn och Lysekil, de sa upp sitt avtal med ryska Gazprom förra året. Och Tyskland, som vi var inne på, de har byggt en ny stor LNG-terminal nordväst om Bremen. De tar inte emot ryska fartyg där. Kan du hjälpa oss att förstå den här bakgrunden, Elin? Hur kommer det sig då att vissa hamnar fortsätter ta in den här ryska gasen och vissa gör inte det?
Men jag tror mycket av förklaringen ligger i att det är många som sitter fast i långa kontrakt fram till 2040, där man är liksom ålagd att ta emot vissa volymer på en månadsbasis eller på en årlig basis. Och de, om man inte gör det så står man ju inför liksom ekonomiska påföljder av det, för att det blir ett kontraktsbrott. Så framförallt de nya terminalerna som byggs är ju såklart att de inte låser in sig i det här beroendet. Om vi tittar också på Storbritannien som har minskat sin LNG-import av rysk LNG då framförallt, så är ju det för att man har ökat importen via rörledning från Norge. Så att det är ju de marknader som har alternativen som har kunnat, både från ett kontraktsperspektiv men också rent infrastrukturmässigt, som har kunnat vidta de åtgärderna. Men det man ska komma ihåg är ju att det har också ökat försäljningen av det som vi kallar handel på spotmarknaden, där man inte är fast i kontrakt. Det gick också upp under 2024. Och där är ju den enda förklaringen till att man helt enkelt får tillgång till billigare gas från Ryssland. Och därför så väljer man det istället för andra alternativ.
Mm. Och för Sveriges del, visst var det så där att där handlade det om egentligen en del av en tidigare sanktion från EU som handlar om att Sverige inte är anslutna till det här gemensamma gasnätet.
Ja, men precis.
Och det var ju då förra sommaren som i det 14:e sanktionspaketet som EU beslutade då att Sverige inte längre kunde importera den här ryska gasen eftersom man inte är ansluten till EUs gasledningsnät. Mm. Vissa steg har ju tagits, eller en hel del steg, det har vi också varit inne lite på. EU har ju då till exempel stoppat möjligheten för Ryssland att lasta om i europeiska hamnar för vidare export. Men samtidigt, Andreas, så har ju diskussionen funnits ett bra tag nu inom EU, i alla fall sedan något år tillbaka, om att snabba på den här totala utfasningen. Här har ju nuvarande ordförandelandet Polen varit drivande, även Sverige har tagit ton här. Men där finns ingen enighet, Andreas, om att gå snabbare fram.
Nej, inte egentligen. Om vi pratar om EUs sanktioner och de olika paketen och sådär, så har man ju precis klubbat då ett 17:e sanktionspaket. Det skedde förra veckan av utrikesministrarna. Men där fanns det ju inte något förbud mot rysk LNG, utan man riktar ju in sig framförallt då på den ryska skuggflottan som används för att runda EUs oljeembargo och så vidare. Och här finns det ju ett motstånd. Alltså vi har ju ett antal EU-länder som trots allt fortfarande har ett väldigt stort beroende av rysk energi. Jag tänker på Ungern, jag tänker på Slovakien, jag tänker även på Österrike. Och nu pratar man då om nästa steg i sanktionerna, ett 18:e sanktionspaket som också troligtvis kommer riktas in på energiområdet. Där finns ju inget förslag än från kommissionen som har skickats till medlemsländerna, så vi vet inte riktigt vad det kan innehålla. Men sannolikt så kommer det nog inte innehålla, åtminstone inte ett totalt importförbud av rysk LNG. För det har varit svårt att komma överens om. Däremot i det här 18:e paketet så sägs det att det skulle kunna inkludera sanktioner mot Nord Stream, alltså rörledningen som går i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, för att hindra egentligen att den skulle kunna öppnas upp igen. För i våras, tidigare i vår, så har det varit en del prat i förhandlingar mellan USA och Ryssland att man skulle kunna starta igång det där flödet igen.
Just det, någon slags förebyggande sanktion då, kan man nästan säga.
Jag tänker det som Elin har varit inne på, det här att det kostar mer att hitta andra alternativa energikällor och att den ryska energin, den är billigare och att det är därför det är lockande. Om man skulle sätta det i ett större EU-perspektiv, en stor fråga nu inom EU, det är ju att stärka den europeiska konkurrenskraften, där en hämmande faktor för europeiska företag har varit just högre energikostnader. Så många europeiska företag pekar på att det är svårt för oss att konkurrera när vi får betala mer för vår energi än våra amerikanska konkurrenter till exempel. Och i det läget, ja, men då är det klart att det kan vara svårt att inte köpa en billigare rysk energi om det kan hämma konkurrensen, så att säga. Så det här är ju ganska svår balansgång, ett svårt dilemma för Europa.
Elin, priset här, det blir en viktig faktor i den här diskussionen för Europa. Men om vi skulle liksom bortse från priset, man är beredd att betala mer för att liksom totalt frånkoppla sig då från Ryssland. Skulle vi kunna det rent liksom energibehovsmässigt? Eller när tidigast skulle vi kunna klara av att stå på egna ben?
Det är en väldigt bra fråga, och jag tänker att det beror helt på vad man tänker att efterfrågan eller behovet är i Europa. Som vi har sett, så har vi ju sett en extremt strukturell efterfrågenedgång i Europa som inte har varit positiv för den ekonomiska tillväxten i Europa. precis som Andreas var inne på också. Det här har ju med konkurrenskraft att göra på en global marknad. Så, men om vi skulle prata om den efterfrågan som ändå ligger på de nivåerna som vi ser idag, så absolut så skulle vi kunna se att det kommer ut väldigt mycket ny export från USA på marknaden. Å andra sidan finns det risker med de exportprojekten som är under konstruktion just nu och planerade, för att aluminiumprisen och stålprisen har gått upp så pass mycket på grund av de handelsproblematiken som vi har på den globala marknaden just nu, vilket har gjort att många exportörer har meddelat förseningar. Och det här träffar ju Europa direkt då, för att de här volymerna är på något sätt det som man förväntar sig ska ersätta det som vi har varit beroende av Ryssland. Den andra frågan är ju om vi börjar titta på liksom behovet för att få igång den ekonomiska tillväxten i Europa, industriell aktivitet och också möjliggöra för de här försvarssatsningarna som man nu pratar väldigt mycket om, som kommer kräva väldigt mycket energi. Då är det ju helt andra nivåer vi pratar om, och då behöver man nog liksom, då blir bilden mer komplex. Och där finns det ju såklart möjligheter att titta på den inhemska produktionen av gas i Europa. Den har ju liksom konstant gått ner. Det finns inga möjligheter direkt att öka importen från Norge så som det ser ut nu. Azerbaijan finns ju en rörledning till Europa. Ja, men där kan man se vissa ökningar i kapacitet om det är så att europeer är villiga att gå in och investera i produktion och infrastruktursatsningar. Så det är väldigt på marginalen att man får ihop det här pusslet, hur man liksom ska säkerställa att gasen spelar en viktig roll i ekonomiska motorn, samtidigt som man ska bygga upp liksom den inhemska produktionen av förnybart och gröna teknologier som går tyvärr väldigt långsamt just nu.
Just det, så det är inte bara en fråga om att täcka behovet utan också ringa in vilket är behovet och vilket behov kommer vi ha om bara något år och på ännu längre sikt och sådär.
Ja, och den nya frågan som också seglat upp, det är att gå från ett beroende till ett annat. Om vi då ska gå från ryskt liksom gasimportberoende till ett amerikanskt importberoende. Om vi tittar på marknaden och marknadsaktörer reagerar på det, så finns det ju en ökad, vad ska man säga, oro för att göra affärer med amerikanska aktörer av den anledningen att politik har börjat spela en så stor roll i kommersiella affärer.
Vi kommer dit alldeles snart, tänker jag, till USA. Men jag tänker vi ska hinna prata lite om oljan också, den ryska oljan. För klubbandet då av ett 17:e sanktionspaket, det kom ju förra veckan. Och det fick EUs utrikeschef Kaja Kallas att säga så här.
Energy is big part of the Russia's national fund, which is almost completely depleted. So if we can put more pressure there, then it would be also the pressure that might help to end this war.
Hon pratar ju om här då att pressen som EU kan sätta här till och med kan vara sättet då att avsluta det här anfallskriget i Ukraina. Och steg som EU nu då tar i sina sanktioner, det handlar om att trycka till den så kallade skuggflottan och komma åt de kvarvarande ryska oljeintäkterna från Europa. Elin, hur kännbara är de här nya stegen för den ryska ekonomin, skulle du säga?
Men jag skulle säga att den ryska ekonomin nu börjar bli betydligt mer påverkad av hur oljepriset rör sig, av den anledningen att det ekonomiska paket som de har haft för att hantera både penningpolitik och finansiella liksom, strukturella åtgärder som de har vidtagit börjar liksom inte riktigt vara lika verksamma längre. Men så att det här kommer ju definitivt påverka intäkterna, men det kommer inte påverka volymerna som de lämnar ut på marknaden. Vi ser att det finns ett jättestort aptit för de här oljan i både Indien, Turkiet och Kina. Det är för rabatterade priser absolut, så att de behöver liksom leverera mer volymer för att få in samma intäkter. Men jag håller ju inte riktigt med att jag tror att det här är ett väldigt effektivt verktyg. Jag tror att det kommer påverka på marginalen, men det kommer inte vara avgörande för inriktningen rent liksom politiskt hos Ryssland. Av den anledningen att den här skuggflottan har ju varit extremt, den är uppsatt för att hantera just de här åtgärderna och har varit otroligt effektiv och duktig på att manövrera det. Mm. Det faktum att Europa också importerar väldigt mycket petroleumprodukter som är raffinerade från länder där vi inte vet vad ursprunget från råoljan kommer, som förmodligen kommer från Ryssland. Vi har ju sett ökad import till exempel från Turkiet. Det gör ju att vi indirekt på något sätt finansierar det här, och det kommer man inte riktigt åt med den här åtgärderna som man nu har lanserat. Så att,
men samtidigt så ger man, pressar man ju liksom och trycker till skuggflottan ännu mer nu också. Mm. Sanktioner mot flera fartyg och sådär. Är inte det ett sätt att ändå liksom försöka knipa åt där också? Skuggflottan, alltså fartyg som ju Ryssland har använt för att liksom kringgå sanktioner.
Men det som vi har sett är ju att liksom hela den mekanismen i skuggflottan har varit mycket mer effektiv än sanktionerna egentligen haft en påverkan. Det som är den negativa effekten med att man vidtar de här åtgärderna, det är att man skapar en väldigt otransparent marknad. Så vi har väldigt svårt att nu på det som var världens störst likvida marknad tidigare helt veta hur flödena går, vilket ursprung det är från den oljan och så vidare. Så att det skapar ju liksom en inneboende svart marknad, och just nu är det ganska mycket sån olja ute på marknaden. Iran är ju också en del som liksom flödar marknaden med de volymerna. Så att jag tror att det är ett maskineri som är ganska svårt att navigera. Däremot ska ju verkligen poängtera att det träffar ju intäkterna för Ryssland, och Ryssland är mer känslig för, framförallt om oljepriset också skulle gå ner, så kommer det ju drabba definitivt den ryska ekonomin.
Och bara för att reda ut, det är liksom inte på kartan och har aldrig varit att man skulle förbjuda rysk oljeimport i Europa eller helt sluta importera rysk olja.
Vi importerar ju i princip nästan ingen råolja idag, men däremot petroleumprodukter som är raffinerade på andra marknader som inte har samma liksom gräns mot att ta emot rysk råolja. Så på så sätt får vi ju in det. Men det är ju för att det är svårt att se ursprunget.
Som jag har förstått det så är det framförallt tre länder i Centraleuropa som har köpt mycket rysk olja. Alltså Ungern, Slovakien, Tjeckien. Jag tror att Tjeckien har nu slutat, men tidigare köpt rysk olja. Jag såg en rapport om att de där köpen uppgick till 5 miljarder euro förra året, men att ytterligare 5 miljarder kom in då från tredje land, så att det skulle i så fall vara ungefär 10 miljarder som man då betalade för den här ryska oljan. Sen så finns det ju de som vill göra mer när det gäller, EU har ju satt ett pristak på rysk olja, ligger väl på $60 fatet. Det finns de som vill sänka det ytterligare, kanske rent av halvera det till $30 fatet. Men som jag förstod det så ligger Rysslands produktionskostnad på kanske $15 fatet. Även om man skulle liksom halvera pristaket och halvera och intäkterna, så skulle det ju ändå bli en vinst för Ryssland.
2027 så vill nu EU-kommissionen att all import av rysk fossil energi till EU ska vara utfasad. Då ska den upphöra helt. Och nu är man på gång, man la fram här om veckan en så kallad roadmap då för hur det här ska kunna gå till. Och när man då nu ska frigöra sig från det ryska beroendet, så har då EU, som vi varit inne på, närmat sig länder som Qatar, Azerbaijan, även Algeriet, men inte minst då så riktas blickarna västerut.
It's called drill baby drill.
Det var ju Donald Trump vi hörde där, och han vill ju då öka utvinningen av olja och gas. Och Europa ses då som en stor framtidsmarknad. Andreas, är USA även EUs förstahandsval?
Ja, det är definitivt ett av förstahandsvalen. För det här kan ju trots allt bli en slags win-win för EU, där EU behöver köpa troligtvis då LNG från annat håll, där USA är ett alternativ. Och där man dessutom kan erbjuda detta som en slags eftergift till Trump när man ska förhandla om de amerikanska tullarna. Där man kan säga att, ja men titta här, om ni tar bort tullarna eller åtminstone sänker dem, då kan vi åta oss att köpa mer amerikansk LNG. Som vi kanske ändå skulle köpa ändå, men det kan ändå liksom läggas fram som en eftergift. Och det där är ju egentligen ett gammalt beprövat koncept som den tidigare ordföranden i EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, använde sig av. Han åkte till Washington och förhandlade med Trump under hans första presidentperiod och förhandlade då ner de amerikanska tullarna, eller fick stopp på dem i alla fall, just med löften om att Europa skulle köpa mer LNG bland annat. Så att det vi ser Ursula von der Leyen, den nuvarande ordföranden, gör nu, det är att hon försöker göra en Juncker, alltså blidka Trump med att man skulle köpa då mer LNG från USA.
Men är det där bara positivt då? För jag tänker, i Trump så har vi ju en ny amerikansk president med en ny attityd gentemot Europa. Vi befinner oss i en handelskonflikt på en nivå som vi inte har sett förut. Att då energiaffären så att säga blir ett förhandlingskort, inte det något som också kan väcka oro, kan man tycka?
Det är klart att det kan vara problematiskt, men jag tycker ändå att det finns en avgörande skillnad här. Alltså vi har Rysslands president Putin, en diktator som har startat ett nytt stort krig i Europa, och säger man vad man vill om Donald Trump, men han är ändå folkvald och han kan inte jämföras med Putin. USA kan inte likställas med Ryssland. Och de allra flesta som jag har pratat med, både politiker men också energiexperter, betonar just detta, att ja, EU behöver verkligen diversifiera sig, bli mindre beroende av enskilda länder. Men om man ska vara beroende av något land, ja, men då är det ju bättre att vara beroende av USA än att vara beroende av Ryssland.
Nu pratar vi väldigt mycket om det från ett politiskt perspektiv. Det vi ska komma ihåg är att det här är kommersiella aktörer som investerar i olika exportprojekt och också ingår leveranskontrakt baserat på pris, kostnad och om det finns en marknad för den varan som ska säljas. Så det är klart att man kan använda det som ett förhandlingsverktyg när man liksom mellan EU och USA pratar. Men samtidigt så finns det ju inga garantier att de här kommersiella aktörerna sen vill ingå de här typen av kontraktuella liksom åtaganden, eller att det ens sker de investeringar. Så att jag tror att det finns en marknadsdynamik här som man absolut inte får glömma, och jag tänker att här har vi hört väldigt mycket kritiska röster från LNG-exportörer i USA, att det här Trumps idé om bara låga priser är otroligt skadligt för att få ihop affären för de här exportprojekten, men också produktionen. Vi ser ju det på oljesidan också. Att just nu så har priserna på stål, som jag sa tidigare, gått upp väldigt kraftigt, och oljepriserna går ner. Då får man inte ihop affären, och då minskar ju produktionen i USA, och likaså är det ju på gassidan. En annan sak som jag tror är väldigt viktigt är att många av de amerikanska exportörerna, för att garantera att de här volymerna faktiskt kommer till Europa, kommer ju kräva någon form av investering från europeiska köpare, eller att europeiska aktörer ingår långa kontrakt. Och de kontrakten pratar vi om 15-20 år. Det man behöver också ställa sig frågan är, går det i hand med vår klimatpolitik som vi har i Europa? Att vi låser in oss i liksom ett naturgasberoende för 20 år framåt? Och det är ju det som många av de här marknadsaktörerna står inför, den politiska risken som de behöver hantera.
Sist vi pratade rysk energi och gas här i Europapodden, då var det i januari när Ukraina hade stoppat rysk gas som tidigare hade gått via deras pipeline till länder i Centraleuropa. Ganska kort efter att vi bandade den där podden och pratade om konsekvenserna av det här ukrainska gasstoppet, så såg man att volymerna som flödade genom Turk Stream, alltså Turkiets pipeline, ökade väldigt dramatiskt. Ungern och Slovakien sticker ut som hungriga köpare av den gasen. Mm. Elin, är det där den ryska gasen som bara har hittat en ny väg?
Ja, men så är det. Och den ledningen var ju alltså till för att försörja just Centraleuropa. Och det här har ju också varit till fördel för Slovakien och Ungern, för de har ju kunnat fått då ett rabatterat pris på den här gasen som är ganska kraftigt. Så det också spelar ju in i det här att vi skulle få med oss Ungern och Slovakien på att införa nya sanktioner, kommer ju bli svårt, för att det här är ju en extremt stor kostnadsfråga för deras del.
Andreas, Polen och Sverige och andra EU-länder som då har tryckt på för att ännu snabbare överge den ryska energin helt och hållet, skulle du säga, har de liksom gett upp nu inom citationstecken när kommissionen har gått fram i en roadmap, när man har satt upp deadline 2027?
Nej, men precis som du säger, Therese, alltså EU har ju satt som mål att man ska fasa ut all rysk energi till 2027. Det är inte ett bindande mål, men det är ändå liksom ett öppet officiellt publikt mål som man har. Där kom det ju, som du var inne på, för några veckor sedan i början av maj, en vägkarta, en roadmap, en slags plan från kommissionen för hur det här ska gå till, och ett sätt liksom för kommissionen att sätta press på medlemsländerna. Och där har man ju, lite som Elin varit inne på, att just de här, att många bolag sitter fast i långa kontrakt. Det man säger från kommissionen där, det är ju dels att man vill se ett förbud mot att teckna nya kontrakt med ryska gasbolag, och sen längre fram, före 2027, att man ändå skulle kunna avbryta de här existerande längre kontrakten som man har, fast utan kostnad, med hänvisning till force majeure. Och sen vill man också att alla medlemsländer ska lämna in nationella planer till EU-kommissionen, för planer för hur man ska då fasa ut den ryska energin, och de här planerna ska in vid slutet av året. Och det här är ju en vägkarta då, det här är inte något konkret lagförslag, men det ska komma konkreta lagförslag senare i juni månad har kommissionen sagt. Så vi får se lite vad de kommer med där. Nu har det gått mer än 3 år sedan 2022 den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina startade och man har inte lyckats ännu att fasa ut all rysk energi, och 2027 är inte så långt bort. Så jag tror inte att det nu handlar om att snabba på ytterligare, utan framförallt är nog ambitionen att man verkligen ska se till att försöka fasa ut den ryska energin till 2027. Och det är svårt nog som det är.
Stort tack Elina Kinsey, energianalytiker på ELS, för att du var med i podden.
Tack så mycket.
Och tack Andreas Liljeheden, våra ständiga ögon och öron i Bryssel.
Tack, tack.
Mattias Dellert var dagens producent. Jag heter Therese Rosenvinge. Tack för att ni har lyssnat.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Och vi sänder också ett sprillans nytt avsnitt imorgon eftermiddag här i P1, 3:05. Och då ska det handla om placebo. Nu om en fågel som ägnar kvällar och nätter åt halsbrytande störtdykningar över våra våtmarker. Följ med författaren Thomas Bannerhed och producent Emmy Bergqvist för att lyssna närmare på enkelbeckasinen. I programmet läser också Reine Brynolfsson nyskrivna fågeltexter av just Thomas Bannerhed.
Kvällen börjar bli sen här och jag höll på att säga att endast rördrommen är vaken. Riktigt så är det inte, för att vid den här slättsjön så är det ganska fullt av liv. Men rördrommen har intagit solistrollen. Och vi har den så nära ut i Vasshavet här så att man hör inandningarna. Tutar och bölar på sitt oefterhärmliga sätt ute i vassen. Himlen går i aprikos och borta vid horisonten så har vi några molnränder i duvblått. Och den alldeles vindstilla, vacker försommarkväll. Och vi står och väntar lite på enkelbeckasinen här. Därför att den hörde vi surra en bit bort. Och enkelbeckasinen är ju en sån där fågel som man oftare hör än ser. Och när man väl hör den så är det ett läte som är ungefär lika gåtfullt som rördrommens. Den flörtar med honorna genom att först ta höjd och sen störta ner från himlen med stjärtpennorna utspända. Så att det börjar darra nog alldeles väldigt om dem. Det är ett vibrerande, surrande läte. Nästan gnäggande. Och nu kommer rördrommen igen. Ja, nu är det ett tag sedan vi hörde enkelbeckasinen och det var ganska långt bort, så jag undrar om vi ska ta och gå bort mot andra änden av sjön helt enkelt.
Ska vi gå dit åt den?
Det tycker jag.
Det finns fåglar med så märkliga läten att man blir stående som ett utropstecken första gången man hör dem. Rördrommen, nattskärran och vassångaren till exempel. Och till denna skara måste också enkelbeckasinen räknas. Hur ska man ens kunna beskriva det egendomliga ljud som uppstår av vibrationerna i stjärtfjädrarna när fågeln kastar sig ut ur himlen för att fria? Någonting mitt emellan häst och mygga, kanske? Eller ett litet lamm som bräker Men enkelbeckasinens speläte går liksom mycket snabbare. Jag brukar för min del tänka på någon som spelar såg. Ljudet kommer och går som i vågor, allt efter hur fågeln rör sig genom lufthavet. Ibland låter det så nära att jag står beredd att ducka. Men hur jag än söker med blicken i skyn lyckas jag inte få syn på den långnäbbade siluetten med den utspända stjärten.
Där kommer den, där. Jag försöker fånga den här nu i handkikaren mot nordväst där det är som ljusast på himlen. Och det går så snabbt. Och så försvinner den på andra sidan granudden här en bit bort. Men det är inte lätt att fånga den i kikaren. Utan det blir en skymt man får med blotta ögat.
Ja, man hinner inte få upp kikaren.
Nej, det går snabbt. Det går snabbt, men ljudet, det är ljudet man tar den på. Och som är det väldigt märkliga med den här fågeln. Horsjök kallade man den förr. Och det där hors, det skulle tydligen ha med horse, alltså häst att göra. Apropå det gnäggande lätet. Och så just det här att det kommer och går som i vågor hela tiden. Antagligen allt efter hur den vrider stjärten och hur det här ljudet uppstår av luftmotståndet när den spänner ut stjärtpennorna. Den är inte mycket större än en trast, men den har ju en ofantligt lång näbb och påminner i dräkten om en morkulla. Morkullan är ju Sveriges vanligaste vardare med en halv miljon par eller något sånt där. Men även enkelbeckasinen är faktiskt vanligare än man kan tro. Med åtminstone 150 000 par i Sverige. Och den är väldigt förtjust i såna här sankmarker, skogskärr och myrar och mader. En vadarfågel som sagt, och i likhet med andra vadare så har den inget som helst intresse för heminredning. Så att den bygger inte ens något bo utan skrapar upp en liten grop i marken för äggen. Och apropå morkullan då, så kommer ju enkelbeckasinens märkliga namn faktiskt ifrån franskans ord för just morkulla. Bekass. Och så säger man då enkelbeckasin, det indikerar att det skulle finnas någon annan som är dubbel. Och det gör det mycket riktigt. Men dubbelt så stor är den inte, utan bara marginellt större. Men det är alltså dubbelbeckasinen. Och så finns det också en dvärgbeckasin faktiskt. Den kallades, för att komplicera det ytterligare, för halvenkelbeckasin förr i tiden. Men både dvärgbeckasinen och dubbelbeckasinen är mycket mer ovanliga och finns norrut i landet. Och rödrommen pumpar på. Det är faktiskt en i varje ände av den här sjön. Så att vi får se om vi kan avgöra sen vem som avgår med segern. Och i likhet med morkullan så verkar det som om enkelbeckasinen har fått tjäna som maträtt förr i tiden. I Fredmans epistel 82 till exempel, den som kanske är mest känd som Vila vid denna källa med Fred Åkerström, där diktar Bellman om rött vin med pimpinella och en nyss skjuten beckasin till frukost. Så det var någonting att drömma om på 1700-talet. Ganska långt ifrån dagens chia pudding och spenatsmoothie till frukost. Men ett glas rödvin och en nyskjuten beckasin, det var något annat.
Om vi någon gång verkligen lyckas återställa våra utdikade våtmarker, skulle nog ingen bli gladare än enkelbeckasinen. Det är en fågel som hör sumpmarken till. Den är inte större än en trast, men har försetts med en extremt lång näbb som gör att den kan nappa åt sig av allehanda godsaker nere i dyn, såsom maskar, sniglar, larver och annat smaskens. Liknar en morkulla i förminskning, men medan morkullan håller till i skogstrakterna ger ifrån sig sina märkliga läten och flyger sin bestämda rutt om och om igen tätt över trädtopparna, ägnar bekasinen kvällar och nätter åt halsbrytande störtdykningar över någon våtmark. Meningen med det hela är dock densamma, att imponera på honan och hävda revir.
Och så kommer den här, vad kan det vara, 50 meter framför oss. Störtar ner oss med den här långa, långa näbben. Flyktsilhuetten är ju alldeles omisskännlig. Och störtar ner som om den skulle slå fast näbben i dyn. Brummande, surrande, gnäggande. Och så går det på. I nattfågelorkestern. Allt medan försommarmörkret lägger sig över sjön här framför oss.
Vill du komma i kontakt med redaktionen går det bra att mejla till bbv@sverigesradio.se. Alltså bbv@sverigesradio.se. Nästa bevingad vän på tur om en vecka, ja det är Törnsgatan. Kvart i 10 är klockan, det är dags för dagens dikt.
En liten flicka spelar sin läxa, mumlar noternas namn, trycker ner tangenterna med korta fingrar. Det går. Hon spelar C-durskalan och blinkar lilla stjärna med höger hand, nynnar. Det är svårt och enkelt. Hon övar alla dagar och sommaren går. Hon spelar Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 3 i D-moll för att hennes lärare ska komma tillbaka. Slå sig ner invid henne på bänken, berätta om fingersättning och vad musiken gör med oss. En vind som blåser, ren, rå, längtan.
Idag hade poeten, psykologen och översättaren Jonas Brun valt att läsa en dikt av Tua Forsström. Och den var hämtad från hennes diktsamling En kväll i oktober rodde jag ut på sjön, som publicerades 2012. Efter Jonas Bruns läsning hade vi pianisten Arkadi Volodos som spelade Tusen skönor av Sergej Rachmaninoff. Jag som producerar dagens dikt heter Ann Lingebrant. I veckan har det varit Simon Bong som stått för musikurvalet.
Söndagsmorgon firar sommaren och riktar blicken mot Stockholms tidiga musikfestival. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio Play. Söndagsmorgon i P2.
Ja, det är min kollega Per Felsin som håller i sällskap varje söndag morgon i grannkanalen P2. 9:55 ska det handla om gjutjärnspannor i veckans meny. Men nu närmast SMHI. God kväll.
Ja, god kväll, och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Ett lågtryck över norra Finland rör sig österut och ett högtryck över Sydeuropa sträcker sig upp över Skandinavien. Det är dock inte så starkt, utan ett lågtryck på Norska havet bryter igenom redan imorgon med regn som breder ut sig över större delen av landet. Innan regnet hinner dra in, ja, då ökar brandrisken i delar av östra Götaland, östra Svealand och sydligaste Norrland. Där är risken för skogsbränder stor eller mycket stor imorgon. I nordvästra Dalarna och västra Norrland, där är gräsbrandsrisken lokalt stor. Och så en prognos fram till imorgon kväll. Vi börjar med västra Götaland och västra Svealand. Natten blir klar med 2-7 grader i nordvästra Dalarna omkring 0. Imorgon soligt väder, men under förmiddagen så ökar molnigheten och den följs av regn eller skurar som också kan bli kraftiga med åska. Och på dagen 15-20 grader, men i regn 10-15. Svag vind, imorgon sydlig med friska vindbyar. Östra Götaland med Öland och östra Svealand. I natt klart väder och 1-6 grader. Imorgon sol som till eftermiddagen varvas med allt mer moln som drar in västerifrån, följt av skurar. Över ostligaste Svealand mest uppehåll och ganska så soligt fram till kvällen. På dagen 18-23 grader. Svag vind, imorgon med friska vindbyar. Gotland, det blir en mestadels klar natt med omkring 5 grader. Imorgon soligt och 15-20 grader på östra sidan omkring 15. Och framåt kvällen då ökar molnigheten västerifrån. Sydlig vind, imorgon friska vindbyar. Södra Norrlands kustland. Natten den blir klar med 1-6 grader. Imorgon sol som till eftermiddagen varvas med stackmoln och 13-18 grader. I Gästrikland upp till 20. Och framåt kvällen då drar regn in med åska västerifrån. Västlig vind och imorgon sydlig med fram på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. Ja, det blir en klar natt även här, minus 1-4 grader. I högterräng omkring 5 minus. Till en början så blir det imorgon soligt, men molnigheten ökar och följs till eftermiddagen av regn eller skurar samt åska. På dagen 12-17 grader, i högterräng 3-8. Västlig vind, imorgon sydlig med friska vindbyar och på kalfjället frisk vind. Hela norra Norrland. Regn över kustlandet mattas av, men kan dröja sig kvar över Tornedalen. Annars i natt klart till halvklart och 2-7 grader, i högterräng omkring 5 minus. Imorgon övervägande soligt väder, men i Tornedalen mycket moln och något regn. Under eftermiddagen så ökar molnigheten över södra Lappland och följs också här av regn. på dagen 12-17 grader, vid Malmfälten och Tornedalen 5-10 och i hög terräng omkring 0. Nordlig eller nordvästlig vind. Imorgon eftermiddag omslag till syd eller sydost och ökande med friska vindbyar. På Kalfjället frisk vind. Vidare under måndagen, ja, då fortsätter regnet norrut och det följs i söder av en hel del sol, men också skurar och hårda västliga vindbyar. På tisdagen växer högtrycket i söder återigen in och solen varvas med stackmoln. Lågtrycken på Norska havet, ja, de tar sig sen in igen och både onsdag och torsdag blir ostadiga med skurar och blåsigt i sydvinden. Idag då hade Stockholm som högst 19 grader, Göteborg 17, Malmö 20, Karlskrona 17, Kalmar 22, vilket också var mest i landet. Visby 17, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 20, Karlstad och Gävle 18, Mora 17, Sundsvall 16, Östersund 11, Storlien Storvallen 8, Umeå 13, Vilhelmina 11, Luleå och Jokkmokk 12, Kiruna 9 och Katterjokk 6 grader. Vidare i Europa, ja, då hade Oslo idag som högst 19 grader, Helsingfors 18, Riga 15, London 27, Paris 29, Nice 23, Berlin 26, Wien 30, Warszawa och Kiev båda 24, Moskva 25, Malaga 32, Rom 30, Belgrad och Aten båda 25 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa, det blev 41 grader i bland annat Córdoba och Sevilla i södra Spanien. Och så nedbördssammanställning för det gångna dygnet. Skurar har passerat i söder medan ett regnområde sakta har rört sig åt nordost över norra Norrland. Och all nederbörden anges i millimeter smältform. I Götaland fick Ronneby Bredåkra 3 mm. I Svealand följde 8 i värmländska Daglösen. I södra Norrland där noterade Gäddede i norra Jämtland 4,5 och i norra Norrland där följde betydligt mer. Vidsel i Norrbotten rapporterade hela 53, vilket också blev mest i landet. Därefter Jokkmokk flygplats 31, Klommersträsk 26, Kvikkjokk och Orenjärka samt Tjåkappe 24, alla de i Lappland. Och då tar vi en sjörapport. Ett lågtryck över norra Finland och en högtrycksrygg över Östersjön pressas imorgon båda bort österut då ett mer omfattande lågtryck når Norska havet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankerna och sydut Sira. Syd 10 till kuling 15 meter per sekund. På Tyska bukten 2 till 7. Imorgon allmänt väst eller sydväst 4 till 9. På norra delen risk för dimma och måttlig sikt i regn. Imorgon eftermiddag god sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring syd 3-8, imorgon förmiddag 7-12. Till kvällen allmänt väst eller sydväst. God sikt från i natt, måttligt i dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Vänern, omkring syd 1-6, god sikt från imorgon eftermiddag, måttligt i dålig sikt i regn och risk för åska. Södra, sydöstra, mellersta, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Väst eller sydväst 2-7, tidvis växlande. Imorgon syd eller sydost då med början söderifrån ökande 5-10. God sikt, imorgon på södra delen måttligt till dålig sikt i skurar och risk för åska. Rigabukten, omkring väst 1-6, imorgon eftermiddag växlande. God sikt. Finska viken, väst eller sydväst 6-11. God sikt. Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 7-12, imorgon bitti 3-8. Imorgon eftermiddag vridande omkring syd och på Bottenhavet ökande 7-12 meter per sekund. På norra delen fram till imorgon bitti måttlig sikt i regn, annars god sikt. På måndag då väntas mest vindar omkring väst och på Bottniska viken omkring syd. Några aktuella observationer. Torsminde, syd 5 meter per sekund. Oxö i 4, sydväst 6. Skagen, väst 3. Nordkoster sydväst 4, Väderöna sydväst 6. Måseskär sydväst 4, Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4, Vinga väst 1, Nidingen lugnt. Anholt och Hallands Väderö syd 2, Drogden ost 3, Falsterbo sydost 1, Arkona väst 2, Skillinge väst 1. Hammarodde sydväst 6, Hanö väst 6, Ölands södra udde väst 5, Ölands norra udde syd 4. Harstena väst 3, Hoburg sydost 2, Fårösund syd 2, Landsort sydväst 5, Skarpö rapporterar lugnt, Svenska högarna syd 2, Söderarm sydost 3, Finska ute sydväst 7, Nyhamn och Märket syd 7, Örskär nordväst 2, Äggegrund nordväst 3, Kuggaren nordväst 6, Brämön nordväst 4, Lunge väst 5, Skagsudde nordväst 3, Jännasklubb väst 5, Holmen och Bjureklubb nordväst 8. Piterunskär och Rödkallen båda nordväst 7, Kemifyr nordväst 8 och slutligen Storön nordväst 3 meter per sekund. Och det var allt jag hade för den här gången, och med det så önskar jag er en god kväll och en god natt.
Här är Ekot klockan 10. Idag svarade Hamas formellt på USAs förslag om en 60 dagar lång vapenvila i Gaza. Den terrorstämplade gruppen säger sig vara redo att gå med på att släppa gisslan, men har också nya krav, som att invånarna i Gaza ska tillåtas att passera över gränsövergången i Rafah till Egypten. USAs Mellanösterns sändebud Steve Witkoff kallar Hamas svar för fullständigt oacceptabelt. Samtidigt har minst 60 personer dödats i Israels offensiv i Gaza senaste dygnet. Det här uppger Hamas-kontrollerade hälsodepartementet i Gaza. Och det är fortsatta problem för FNs livsmedelsprogram att nå ut med nödhjälp. Många leveranser stoppas och plundras av hungrande människor. Och enligt FNs livsmedelsprogram är faran för svält fortfarande stor i Gaza. Om president Trump genomför sitt hot om att höja ståltullarna för EU-länderna från 25% till 50% så kommer det att skapa problem för stål- och bilindustrin. Men vad som kommer att hända är i dagsläget högst osäkert. Det säger Mattias Tenell som är handelspolitisk direktör för stålindustrinas branschorganisation Järnkontoret.
Det är ju inte givet att Trump håller i. Han har ju gjort flera utspel där han säger en sak och sedan så märker han att oj då, nu tog jag kanske lite för mycket, och så backar han tillbaka.
Sveriges export av högspecialiserat stål till USA ligger på cirka 8% av den samlade exporten av stål. Ett stål som USA inte producerar själva.
Det är ju inte lite, utan vi pratar om i pengar kanske 4 eller 5 miljarder. Så att det är ingen oviktig marknad på något sätt, men det är viktigt att ha proportionerna. En 50-procentig tull är ju väldigt långtgående. Det är inte säkert att kunderna klarar att svälja det och att leverantörerna i så fall är beredda att ta på sina marginaler.
Samtidigt tror Mattias Ternell att de amerikanska företagen ändå kommer att behöva köpa det svenska stålet.
Möjligen så kommer stålanvändare i USA som behöver olika typer av kvaliteter och stålsorter att vända sig mot de här tullarna. Jag hoppas i grunden på att EU och USA kan komma överens om en så frihandelsvänlig lösning som det bara går.
Reporter var Helena Boman Brody. Så Sverige, imorgon så blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Och nu riktar socialminister Jakob Forssmed kritik mot flera kommuner. Han anser att handläggningstiderna riskerar att bli allt för långa och avgifterna i många fall för höga i samband med tillståndsansökningarna.
Vi får signaler nu att avgifterna varierar från 3 000 kronor för ett tillstånd upp till 20 000 kronor. En sån stor skillnad är inte rimligt. Det här är rätt standardiserade uppgifter där vi har varit tydliga med vad som gäller för att vi inte ska ha stora kommunala variationer. Och handläggningstiden bör man klara på någon eller några veckor. Inte att inte de här tillverkarna ska kunna få besked under den här säsongen. Det tycker inte jag duger.
Från och med imorgon blir det tillåtet med gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Men avgiftsskillnader mellan vad kommunerna väntas ta ut för handläggning av en ansökan om gårdsförsäljning, de är extrema, anser Jakob Forsmed. Och kommunerna har haft gott om tid på sig att förbereda sig på ett bättre sätt, säger han.
Det här har varit känt nu ett år att den här reformen kommer införas, och här tycker jag faktiskt att flera kommuner nu bör se över om man inte kan snabba upp de här processerna och se över om avgifterna är rimliga.
Säger socialminister Jakob Forsmed, reporter Anders Wennersten. Det finns inga misstankar om sjöfylleri efter att ett lastfartyg gick på grund utanför Landskrona i förmiddags. Det uppger kustbevakningen för Ekot. Under kvällen har skrovet på det grundstötta fartyget undersökts av dykare för att se om det finns några skador, och förhören med besättningen har också fortsatt. Så fotboll och Champions League-finalen mellan Inter Milan och Paris Saint-Germain som pågår just nu. Efter första halvlek står det 2-0 till PSG. Radiosporten sänder matchen i kanalen P4. Så vädret. Morgondagen inleds med soligt väder i stort sett hela landet. Men under dagen drar det till regnväder lokalt med åska in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 20 grader. I Norrland 10-15 grader. Lägre längst i norr. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia, men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny non-stickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala Gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor. Till exempel om hur man ska sköta dem. Som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.
Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårt blod här i Sverige på så många sätt.
Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllorna?
Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. Husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
Bauta stor.
Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Karl Gottbill. Den här är från sent 1800-tal.
Ja, och ganska tunt gods.
Ja, så att den går att hantera.
Ja, precis.
Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn, det är ju helt ohanterligt. Men de
Det finns ju inget skåp som går in.
Nej, precis. De passar inte i moderna
hemkök. Nej.
Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
Jättefin.
Ja, de är fantastiska.
Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
Hur gamla är de här som ligger här?
Den här är nog från första årtionden av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal. Ah. Eller runt 100 år gammal. Pannkakslagg från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
Ja. De ser ut som de är inte använda. De är alldeles nya. Ah. De är insmorda.
Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
Vi är nu i din lilla verkstad där du har grejerna står på lagerhyllor och sådär. Och du gör allting här alltså?
Jag gör allting
här. Men det är jättelitet, vad kan det vara?
Ja, det är 8 kvadrat. Ja. Det är väl 200-250 färdiga objekt. Och kanske 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan vara. Många liter är de?
Ingen aning.
Nej, vad kan det vara? Måste tänka.
1 meter gånger 60 centimeter.
Ja, typ.
Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla.